Du lyssnar på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. Det blev turbulent på regeringskansliet i höstas. En förvaltningspolitisk revolution hade skett. Det tyckte statsvetaren Patrik Hall. Men vad var det som hände? Jo, när alla anställda på regeringskansliet skulle starta igång den årliga löneförhandlingen, då infördes, lite hastigt och lustigt, ett nytt lönekriterium. Cheferna på regeringskansliet fick order att de medarbetare som jobbar med frågor som finns med i Tidöavtalet skulle få högre lön. Och regeringskansliet är ju en myndighet direkt under regeringen där alla departementen ingår. Och över 95% av de tusentals anställda är opolitiska tjänstepersoner. Alltså objektiva experter som i sitt jobb inte har liksom en partipolitisk koppling. Och vissa opolitiska tjänstepersoner jobbar såklart med tidefrågor, till exempel gängkriminalitet. Andra jobbar med helt andra frågor, exempelvis NATO. En jätteviktig fråga för regeringen, men som ju inte är med i Tidöavtalet. Och nu skulle alltså team Tidö få bättre lön än team övrigt. Och när Dagens Nyheter avslöjade detta, då kom det genast kritik från forskare, från fackförbund och från oppositionen. Och det här är, tycker jag, är väldigt spännande. Varför blev tidlönerna sånt sprängstoff? Och vad säger det här om regeringens syn på statsförvaltningen? Och riskerar statsförvaltningen att politiseras genom det här nya lönekriteriet? Och jag har bjudit hit två experter för att diskutera detta. Så jag säger hej och välkommen till Åsa Erba Stenhammar som är förhandlingschef på fackförbundet ST. Och jag välkomnar även Göran Sundström som är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet som forskar om offentlig förvaltning. Men Göran, på en skala 1-10, hur upprörd blev du över de här tidelönerna?
Ja, upprörd. Jag har varit i alla fall förvånad upp till kanske 9.
Det är bra. Okay, vi ska snart prata mer om varför du blev förvånad. Men först måste vi också då ännu mer förklara vad det var som hände. Men Åsa, facken och arbetsgivaren på regeringskansliet hade ju kommit överens om lönekriterier gemensamt, precis som det brukar gå till. Och sen avslöjade det ändå att ett nytt lönekriterium hade liksom bestämts i efterhand. Hur förvånad blev du på den här berömda skalan?
Ja, men det var ju en 10 i förvåning, helt klart.
Just det, 9 och 10 här. Oj, oj, det, vi är högt uppe på förvåningsskalan. Vem tror du liksom har slängt in det här lönekriteriet i efterhand? Var det liksom politiskt motiverat?
Det där är ju jättesvårt att säga. Det blir enbart spekulationer. Jag kan ju prata om det vi vet. Jag vet att vi satt ganska länge i vår lokala löneprocess där vår avdelning, våra förtroendevalda, satt med de som var ansvariga för arbetsgivarsidan. Man hade kommit överens om vad som skulle gälla för revisionen, precis som man ska göra enligt våra centrala avtal. Sen kom det in ett nytt kriterium som inte låg på förhandlingsbordet. Och det som förvånade var ju inte bara att det kom in som ett nytt kriterium, utan att kriteriet i sig var helt onödigt, för man ska lönesättas utifrån vad man gör, och det som man på regeringskansliet har att göra är att genomföra regeringens politik, där det som finns i Tidöavtalet är en del. Det är inga konstigheter, så att det var förvånande både varför man lägger till en sån sak när det inte behövdes, men också att det kom utanför förhandlingsrummet.
Mm. Men kan det ha varit liksom en minister som har smugit in det här? Eller kan det ha varit liksom statsministern själv som är högsta chef då på liksom regeringskansliet?
Det skulle man ju väldigt gärna vilja veta. Men vi har ju haft upprepade förhandlingar med vår motpart där vi har försökt att beskriva onödigheten, men också att försöka få dem att ta bort det hela. Det vi har fått är att det var olyckligt. Men därför blir det konstigt när man då inte bara kan göra om och göra rätt.
Mm.
Så att det gör väl att det borde rimligtvis vara någon som inte satt vid förhandlingsbordet som förde in det.
Just det. Dimman ligger tät över detta mysterium. Vi får se. Okej, men regeringen är ju väldigt tyst då om de här tidlönerna. Ulf Kristersson, som ju då, som jag sa, är högsta chef för regeringskansliet, han har inte velat kommentera det här. Men oppositionen har ju anmält honom till riksdagens konstitutionsutskott, och deras utredning kanske kommer att ge oss lite svar här om några veckor om vem som har petat i de här lönekriterierna och varför.
Men Åsa, bara så vi förstår då, gäller det här lönekriteriet liksom fortsatt nu? Jag förstår att ni försökte liksom ta bort det redan för det här årets lönerevision.
Alltså en arbetsgivare kan ju ge vilka instruktioner de vill. Och hurvida myndighetscheferna har, eller departementscheferna har använt sig av det här kriteriet, det ser nog lite olika ut. Vi har fått information om att vissa departement har sagt att det här kommer vi inte att lyssna på. Till exempel Justitie- och Försvarsdepartementet, vilket är intressant för det ena departementet är väldigt djupt involverade i tidfrågor och det andra inte alls. Och det vi gör rent fackligt är att vi har uppmanat våra medlemmar att om man får en lön och med förklaringen att du får den här lönen för att du jobbar eller inte jobbar med tidavtalet, att de då ska vända sig till oss, för då vill vi ta en förhandling om det.
Jag tänker att vi ska gräva ner oss lite fortsatt i det här då. Men tidlönerna, de är ju ganska intressanta tycker jag, eftersom att de kanske säger en del om hur, jag antar då att regeringen liksom ser på och behandlar statsförvaltningen. Jag antar att det är därifrån kanske det kommer då. Och Göran, du har ju skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet om tidlönerna tillsammans med två statsvetarkollegor. Och ni anser ju att de här nya lönekriterierna bryter mot rättsstatens principer. Det är en ganska allvarlig liksom allvarligt statement, men på vilket sätt vill du förklara?
Det är på lite olika sätt, men i botten är det ju ett normbrott. Arbetsförhållanden och löner då, som ingår där, är ju en av grundbultarna i samhället, och det är viktigt att det är ordning på den typen av processer. Och då har vi i Sverige en ordning där riksdagen har lämnat över, riksdag och regeringen lämnat över till arbetsmarknadens parter att fylla i genom förhandlingar, och det är den ordningen vi har. Och där i ligger också förutsägbarhet och andra sådana viktiga aspekter av en rättsstat, att man förstår systemet, att det är förutsägbart, vi följer de normer som vi kommer överens om. Här gör man inte det, utan man kommer in med en, från sidan då, med en plötsligt och bryter mot normen. Det är inte alltid det avgörande att det går att peka på en lagparagraf och säga lagbrott, men det är normbrott. På det sättet är det oroväckande tycker jag. Men den andra delen är ju det här med, ja, det som ibland pratas om som politisering. Jag skulle kanske prata om också urholkad ämbetsmannaroll. För att precis som Åsa sa här, så har vi ju kriterier i Sverige har vi upprättat som är så att säga generiska. De gäller ju det vi jobbar med. Och det där har att göra med att vi vill ha en distans mot politiken. Alltså vi vill ha tjänstemän som är professionellt, har en professionell autonomi mot politiken. Och ett sätt att hantera det är att sätta lönekriterier som är generiska eller grundläggande. Det handlar ju om att man är kunnig, man är erfaren, man är noggrann, man är objektiv. Det är sådana allmänna termer. Och då, där ingår inte den typen av kriterium då, att vissa frågor är mer värda än andra. Då närmar man sig politik, va? På ett sätt som vi inte har tyckt är bra helt enkelt i den här rättsstaten. Sen kan man ju säga då också att, låt säga att som du tog upp här, vissa delar då i tidavtalet är inte reglerat som NATO-frågan. Så om det under det här året där de här kriterierna gäller plötsligt blir väldigt viktigt någonting, då ligger det ju sakligheten att ägna uppmärksamhet åt det och särskild kraft. Men då säger de här kriterierna att det ska man inte göra. Så att det strider ju också mot objektivitet och saklighet på det sättet. Alltså myndigheter ska ju enligt första 9 paragrafen är det väl i regeringsformens första kapitel arbeta objektivt och sakligt. Mm.
Men finns det en risk här att tjänstepersoner börjar tänka så här, när det finns den här typen av lönekriterier? Oj, hur ska jag nu börja jobba för att liksom tillfredsställa regeringen i högre utsträckning än vad jag redan gör?
Ja, det är precis det gör, att man inte då, alltså man kommer då börja slitas mellan den här sakliga uppfattningen och det faktum att man har ekonomiska incitament att göra andra saker. Och det är inte riktigt det vi vill, tror jag. När det kommer till ämbetsmännen då i staten, utan det ska vara det här sakliga. Normalt så kan man säga att regeringen måste ju få styra, men det vi gör, då finns det liksom andra styrformer som vi normalt jobbar med i det här landet, och det är ju att man tillför enheter, fler personer eller mer resurser, och man bygger ut och så.
Om man typ är en regering som inte tycker det går inte tillräckligt snabbt, ja, med de här reformerna, ja, eller jag får inte tillräckligt mycket liksom bang, precis, for the buck som, ja, jag hade önskat mig.
Ja, då biffar man upp det på andra sätt. Så att, och det, men det är ju liksom en annan sak än att börja göra på det här sättet då.
Och så vad skulle du säga då? På vilket sätt hamnar era medlemmar och liksom opolitiska tjänstepersoner i kläm med de här nya lönekriterierna?
Jo, men jag spinner vidare på det du säger, Göran. En del är ju att verksamheten, alltså vi jobbar ju för verksamheten. Verksamheten är regeringens politik, varav Tidöavtalet är en del av politiken. Med ett sånt här kriterium, eller i vårt löneavtal så står det att man ska veta vad man ska göra för att kunna få en högre lön nästa gång. Med ett sånt här kriterium så blir det så här, sluta jobba med NATO-frågan och börja jobba med gängkriminalitet till exempel. Men i det här så finns det ju också ett misstänkliggörande av de liksom opolitiska tjänstemännen. Det vill säga att det är bara om vi kan locka med mer pengar som du kommer göra ett bra jobb i tidefrågor. Då finns det ju någon tanke om att om man inte lockar med det så kommer man inte att göra ett bra jobb. Och då litar man ju inte på statstjänstemännen, på de opolitiska tjänstemännen som har ett väldigt, väldigt viktigt uppdrag och som är en grundbult i hur vi har byggt upp vår statsförvaltning. Och det skulle jag säga, det är väl det mest bekymmersamma.
Mm. Jag håller med det här också om att det här handlar om tillit, definitivt. Och det ligger ju i linje med den här SP-inrike som statsministern har inrättat en enhet då på statsrådsberedningen som en ny enhet som motiverades med att det skulle gå fortare helt enkelt. Va? Det är också någon sån där andas någon idé om att tjänstemännen drar fötterna efter sig. När jag tror att mycket av det här, att det tar viss tid, är att det är väldigt svåra frågor de har att hantera nu i tidavtalet. Jag tror att det är snarare det. Och här kan man ju se då att
de är typ juridiskt komplicerade eller hur man ska utföra dem är väldigt liksom, det kanske inte står så mycket i tidavtalet om hur det ska gå till. Liksom.
Det är det, det är som besluten föregår utredningar. Och då måste man snabbutreda på departement och det är liksom en ny ordning på beslutsfattandet som är väldigt förvirrande. Många förslag ligger också nära det liksom lagligt otillåtna och då blir det väldigt viktigt att man kolla med grundlag, alla dessa processer som vi har för att det ska vara säkert då och lagligt. Och här tror jag då är en annan sån här fara som du får efter då vad jag ser, att det går för fort, de hinner inte bereda. Det är många i statsförvaltningen nu som klagar på att det går för fort. Remisstiderna är nere på oacceptabla tidshorisonter. Och det strider också mot ämbetsmannarollen som ju bygger väldigt mycket på att det ska vara noga. Det ska sitta ihop med lagstiftning, det ska vara sakligt och väl berett.
Nej, men jag kan bara bekräfta det som Göran säger om det här tempot. Vi gjorde ju en ganska stor arbetsmiljöundersökning på regeringskansliet under hösten och folk sliter och det är en arbetsmiljösituation som egentligen inte riktigt är hållbar.
Finns det några andra tecken som era medlemmar ser? För det är ju liksom också ganska, på tal om, vad ska man säga, det är en ganska allvarlig okänsla eller vad man ska säga kring det här med att vara misstrodd. Finns det några andra sådana tecken som era medlemmar lyfter oss?
Nej, men det är ju en trendspaning som är ganska bred och då har vi ju också sådana uttalanden från politiker som aktivisttjänstemän. Det är ju också ett sätt att inte bara, då har man ett narrativ med misstro som man nu också försöker trycka ut och vad händer om ett samhälle fylls med mer och mer misstro? Det går lätt att rasera förtroende, det är väldigt svårt att bygga upp och komma med ogrundade anklagelser eller att ta ett exempel som ett tecken på att nu är det så här, det tror jag det är oerhört allvarligt och vi ser ju det också i vissa politiska förslag som det här med det utökade straffansvaret för tjänstemän, då är det på något sätt att om man inte kan straffa dem mer så kommer de inte att göra rätt. Alltså det är en människosyn som präglar det här och då ska vi säga att vi har ju tittat väldigt noga på de sätten som man kan straffa tjänstemän idag. De är inte särskilt använda. Det är fall, men alla de gånger man upplever att någonting inte är rätt och det utreds så är det 9 gånger av 10 inte någonting som har varit fel. Men det räcker inte som intäkt utan känslan av misstroende som jag upplever att några har, där letar man efter bevis även och man bortser från de bevis som motsäger det om och om och om igen. Och då är ju den här, det här lönekriteriet, att man inte litar på att man kommer genomföra den här politiken om man inte lägger ett en pengasumma där, det är ju som ett naturligt utflöde av ett sånt misstroende.
På tal om den här liksom misstron som, i alla fall som jag förstår det på dig då, att du tolkar de här tidlönerna eller det här lönekriteriet som, tror du att det finns en risk att det här sprider sig till era medlemmar på andra myndigheter eller till andra myndigheters lönekriterier? Att man liksom även där då i den här vad ska man säga, sin iver att få igenom sina viktiga tidreformer börjar liksom vilja ha den här typen av lönekriterier på andra håll också.
Det vi hör från våra medlemmar, det är ju en oro, inte bara på regeringskansliet utan även ute på departementen. Vad innebär det här? För det blir ju en tydlig signal. Det är oklart vem det var som gjorde det här, vilket gör att man oftast tolkar in värsta möjliga scenario, det vill säga en politisk inblandning. Då hör ju hela statsförvaltningen det, såklart. Och har man hört det så går det inte heller att ohöra. Och det kan påverka.
Vad tror du, Göran, då? Vad sänder det här för signal till? Till andra myndigheter.
Ja, det sänder ju en signal om att det går att införa den här typen av lönekriterier. Man kan ju se framför sig en rikspolischef som ger mer pengar till poliser som sysslar med organiserad brottslighet än trafikpoliser. Det är liksom, det ligger ju då i förlängningen. Mm, mm. Nu tror jag inte, jag tror att steget dit är väldigt långt, men om du frågar efter signalen så ser ju den ut så.
Ja, spännande. Mm, vad tror du då, Åsa, avslutningsvis om vi liksom blickar lite framåt? Tror du att det kommer komma ett liknande kriterium i nästa års lönerevision? Eller lyckas ni avstyra det? Eller kommer den här osynliga kraften att vidhålla att det här är fortsatt viktigt?
Jag tror att det här var inte vad man hade räknat med när man gjorde så här. Och jag tror därför inte att det kommer in nästa år.
Ja, spännande. Man inser själv att det här är var någon slags misstag.
Ja.
Ja, spännande. Ja, vad är din gissning då, Göran? Kommer regeringen att få bakläxa här av konstitutionsutskottet och behöva inse att så här, åh nej, det här gör vi inte om?
Ja, men jag tycker ju att redan om att de har gjort åtminstone en halv pudel genom att säga att det här var olyckligt. Och Kristersson fick ju en fråga i riksdagen då, om det var en interpellation eller fråga kommer jag inte ihåg, men han har ju faktiskt svarat, och han, vad jag kunde se i det svaret var att han kände ju inte till det här, utan hans svar var ungefär att jag litar på att de som gör det här i regeringskansliet gör det här rätt, så att säga. Jag tror inte att han har beslutat om det här. Jag tror att det här är väldigt störande för den politiska ledningen, så jag tror inte att det kommer upprepas. Och sen får vi se vad KU säger då, men jag tror inte att det kommer ut till fördel för den här typen av kriterier.
Just det. Ja, den som lever får se, helt enkelt. Men tack så jättemycket, Göran Sundström, professor inom offentlig förvaltning på Stockholms universitet. Och tack även till dig, Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på fackförbundet ST. Jag heter Silvia Kakembo och du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST. Och mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org. Tack för att du var med oss idag.